Podplay.
Känn er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av NHL Puls, den delen av Hockey Puls podcast där vi fokuserar på världens bästa hockeyliga, och vi gör det tillsammans med Viaplays Jonathan Lindqvist och Jonta. Jag inser att jag inte ens vet var i världen du är just nu. Kan du berätta för mig och lyssnarna?
Ja, jag är nog geografiskt och även kanske ideologiskt och livsfilosofimässigt så långt ifrån dig som man kan komma. Jag är i Las Vegas.
Jag tror du skulle säga Jämtland.
Är det så långt ifrån Kina man kan komma?
Ja, det skulle jag säga. Det är varandras ytterligheter. Okej, men du är i Nordamerika i, vad sa du?
Las Vegas.
Jag uppfattar inte. Las Vegas, jaha, okej.
Det gjorde du uppenbarligen eftersom att du sa Nordamerika.
Men grejen är att jag är någon slags OS-dimma här nu, och fortfarande kraftigt jetlaggad. Jag tyckte att du sa Seattle, men jag tyckte att det kändes ologiskt. Då kastade jag in garderingen Nordamerika för att vara öppen här.
Vilka spännande jobb vi har som är på så vitt skilda platser ute i världen.
Ja,
men vänta. Nu för en gångs skull tror jag att folk... En gång skulle jag ha varit taskigt sagt.
Tack, då vet jag vad du tycker om mig.
Nej, men det är, och mitt liv. Oftast är ju du typ i, inte vet jag, typ Skövde eller sådär. Alltså,
ja, det är så det är när man bevakar inhemska svenska. Nej, men bevakar svenska lag i SHL och hockey svenska.
Då fastnar man alltid i Skövde, det är på vägen.
Vad har Skövde för lag? Det är väl Hockeyettan, va?
Ja, precis. Max Friberg kommer fram där. Han spelar ju... Ja. Han är väl den... Det här kan ju någon rätta mig om jag har fel på, men jag kan inte tänka mig något annat. Men han var ju liksom en legitim Division 1-spelare när han var och spelade JVM. Han måste ju vara den sista som...
Var det verkligen så? Jag har för mig att han hade hunnit gå till Timrå då. Att det var hans första säsong där i Medelpad.
Ja, men spelade inte två JVM?
Ja, det kan han ha gjort. Men när, 2012, där när han gjorde så mycket mål, då var han i Timrå. Det är jag rätt säker på faktiskt.
Ja, men det var han.
Men du kan ha fel.
Nej, men jag kan ha rätt och du kan också ha rätt.
Du kan ha fel, så jag menar att du kan ha rätt.
Ja, just det.
Bra start.
Men hur är det i Kina? Jag är nyfiken också.
Ja, men det är som man kan tänka sig när man hör strikt OS-bubbla. Vi får ju inte röra oss någon annanstans än från hotellet till arenorna. Eller till den yttre sidan av OS-byn där atleterna finns. Så att vi är ju egentligen boskap som skickas runt. Man måste ha munskydd varje dag. Vi testas minst en gång om dagen. Vårt Expressen-gäng här är ju extremt brandskattat för tillfället med positiva fall uppe i bergen. Och mina kollegor här i Peking har också fått blivit kallade close contact, som det så fint heter. Vilket innebär att jag är typ den enda Expressen som får röra mig fritt. Så fritt det går då, i OS-bubblan. Men i alla fall, Damkronorna och Tre Kronor ska ju starta in i turneringen här. Jag tror till och med att Damkronorna har spelat en match när vi släpper det här avsnittet av NHL Puls. Vi ska inte landa i OS speciellt mycket mer. Det kanske kommer lite senare i avsnittet också om jag inte har några fler frågor. Eller vill du skicka iväg någonting mer mot mig innan vi kör NHL för hela Atlanten?
Jag läste The Athletics... ranking av lagen på damsidan, och Sverige var, och nu tappar om det var 7 eller 8. Ja, är det så illa?
Ja, alltså de slutade 7 i Pyeongchang 2018. Då förlorade de placeringsmatchen mot Japan. De är ju grupp B här i Peking. Och när jag sa Peking och gänget i bergen, och så ska ju alla veta det, att det är ju 25 mil emellan OS-byarna och de två olika presscentren. Så att allt är ju liksom inte centraliserat kring bara Peking, utan många, alltså de flesta faktiskt, är ju uppe i bergen just nu av både journalister och idrottare. Men grupp A på damsidan består ju av jättarna. Kanada, USA, Finland, Ryssland och Schweiz. Sverige är i grupp B. Och där är väl Tjeckien den största utmanaren skulle jag säga, om att, och kanske Japan, om att ta första platsen. Det är ett ganska knepigt upplägg här på damsidan. För hela grupp A är redan innan OS har startat kvalificerad för kvartsfinal. Medan grupp B slåss om 3 platser till kvartsfinal då. Och det är ju där Sverige och Damkronan är, i grupp B.
Rimligt.
Ja, ja, jag vet inte. Men ja, jag skulle väl kunna hålla med om det. Jag tror att det är lite skrällvarningen då på Damkronan. Jag tror att det blir Finland i kvartsfinal för att Sverige lär... Vad sa du?
Aj, ja.
NHL. Och det som hände där borta, i Vegas kanske. Ja, ska vi börja där, Jonta? Jack Eichel verkar ju vara på gång nu.
Jajamän, jag har okulärbesiktat Jack Eichel på is i Vegas-tröja. Med mina egna ögon på plats i köttet. Jag är här, man kan börja i denna. Jag är här, jag åkte direkt hit ifrån Henke Lundqvist tröjhissning för att det är NHL All-Star den här helgen.
Du, det hör ju inte till vanligheten att du och jag inte pratar typ varje dag, så vi har ju faktiskt inte hunnit snacka efter Lundqvist tröjhissning. Hur var den?
Ja, men det är ju speciellt, alltså det är ju extremt känslosamt. Alltså det, jag och Björre satt och pratade både samma kväll efteråt och på matchen igen på söndagen, Per Bjurman då, på den här konkurrenten som Adam då avskyr.
Det vet jag inte.
Nej, men alltså man är tom liksom. Det är väldigt, det är riktigt häftigt alltså. Det är, jag menar, mycket sån här, jag, för de som har sett, såg sändningen eller lyssnade, jag pratade om det här i Viaplays hockeypodd också lite längre, men kortfattat så kul, så otroligt kul framförallt att se Henke själv. Han kände så otroligt glad över det här, som att han verkligen njöt av det fullt ut. Som att han bara kändes väldigt harmonisk med livet överlag, så att det var faktiskt det största minnet. Men sen är det ju såklart helt galet att liksom höra Madison Square Garden skandera hans namn. Och på riktigt på en sån nivå, det gick inte att höra vad de sa liksom under talen ibland.
Så att, alla svenskar som har fått tröjan i taket i NHL, så måste man väl säga det att Lundqvist, det har ju inte funnits någon som har varit som fisken i vattnet. Alltså, han såg ut att njuta av varenda sekund och talet och hur liksom han tog in hela atmosfären. Alltså nu såg jag det här bara på TV, men det såg ut som att det var liksom handen i handsken varning på det där.
Ja, men det känns alltså som att han bara njuter av, är så överlag nu liksom. Verkligen när vi pratar inför alltså, det är som att han bara njuter av livet. Jättenöjd med hur hösten hade varit med familjen och liksom otroligt taggad på den här möjligheten att få dit alla nära och kära. Det blir ju som ett till bra lopp egentligen för dem att samla alla anhöriga. Sådär, på...
Men den där skinnpajen i intervjun, jag vet inte, kändes inte den... Alltså han är ju en modemedveten man, som alla vet, men den var lite väl mycket 2008, va?
Alltså, nu känner jag att du
är... ute på djupt vatten.
Ja, jag tror det. Jag tror att... Jag har ingen kommentar, för att jag är ju ännu mindre modemedveten än vad du är. Du har i alla fall... Eller, du har riktigt fula skjortor när du jobbar faktiskt. Det har jag ju påpekat. Eller inte fula, de är så tråkiga. Fruktansvärt tråkiga.
Jo, jag vet. Ja, men det var ju när vi körde NHL-kvart. Jag vill inte sticka ut.
Nej.
Och så, jag vet inte, jag kanske ville gå ner på din nivå också. Liksom, du hade väl oftast dina militärunderkläder från när du var i lumpen.
Ja, jag har oftast det.
Ja. Okej. Okay. Ja, men då stannar vi inte.
Nej, men sjukt häftigt var det.
Skinnpajen där från Lundqvist.
Ja, nej, där känner jag att du kommer nog göra bort det här. Vi stoppar den. Jag stoppar den där innan det blir värre. Än det redan är.
Men det där förtjänar han i alla fall.
Ja, men alltså givet. Jag har ju drivit det här och det här har vi var inne på avsnitt innan. Liksom. För mig är han ju en topp 4 NHL-svensk någonsin. Och liksom, folk är ju beredda, vissa är ju beredda att kalla han för den största spelaren i Rangers historia. Liksom. Det är ju på den nivån, det är så stor han är. Så jag känner fortfarande att man kanske inte riktigt alltid uppfattar vilken otrolig karriär han haft. Liksom.
Men du, Jack Eichel.
Ja.
Du hade sett honom på is här. Hur såg han? Hur kändes? Alltså det är alltid svårt att avgöra när man inte ser någon matchsituation. Och det tar ju tag innan man kommer in i grejerna. Men var han fin?
Ja då. Alltså han har ju liksom... Grejen är så här att om du ska prata dina skills liksom. Hur många spelare... om man ser fin ut. Han är ju så len med pucken. Alltså... Han kan ju göra saker med puck som bara en handfull spelare till ligan kan göra. Han är ju en, man glömmer ju nästan bort vilken exceptionell talang det är. Jag menar, jag har ju för att hinta om vad vi ska prata om senare i programmet, men jag har röstat på honom på Hart Trophy ett år. Jag hade honom som femma hans bästa säsong i Buffalo. Jag menar, det är på den nivån han är när han är som bäst. Han kan vara en topp 5-spelare i ligan. Men det ska bli kul att se. Alltså, framförallt har de ju haft riktigt struligt i powerplay den här säsongen i fjol också. Och där blir det stora, tror jag, nyckeln att få in honom. För Vegas är ett ruggigt bra lag. Jag såg dem mot Buffalo här också senast. Och det var ju... Alltså det var som klassskillnad. Det var inte ens så att Buffalo spelade dåligt. Alltså jag kan inte säga att de var dåliga fast de blev helt överkörda. Det blev 5-3 till slut. Men jag tror Vegas ledde med 5-1 och släppte på gasen lite. Men alltså de är riktigt tunga liksom. De bara sköljer över, stoppar upp. Alltså jag tror inte de kom in i mittzon, kändes det som, första 10 Buffalo. Inte med kontroll i alla fall. Riktig maskin alltså.
Men du, när du snackar runt med branschkollegor där i Vegas och kanske även hör vad ledarstaben med DeBoer säger. Vad tror du att han kommer para sig ihop med här då? Om du ska sätta ihop en kedja tillsammans där Eichel utgör en av delarna.
Bara en liten sidnot här. Vet du vad en pleonasm är?
Nej, det låter som pianist. Men jag tror inte att det är sammankopplat.
Nej, det är inte. Det är ett överflödigt ord. Alltså till exempel som att säga två tvillingar.
Mm.
Tvillingar kan ju bara vara två, så det är allt, man kan ju bara säga tvillingar.
Okej, vad är det du vill hacka på nu då?
Är branschkollega en pleonasm? Kan man vara en kollega om man inte är i samma bransch? Det är väl hela grejen liksom, att man jobbar tillsammans eller med samma sak.
Mm. Det är ju för sant, men man hör ju ofta branschkollega.
Absolut, men du kan höra folk som säger två tvillingar också.
Det är ju sant, men skulle man inte kunna hävda att man är kollegor typ i paddelhallen också? Eller då kanske man är mer partners, men det är sällan jag säger till dig också, du är kollegan, ska vi gå fram på nät oftare?
Säger du partner då? How are you partner?
Det kan jag ha gjort någon gång faktiskt. Du, bra lobb där, partner. Jag säger ofta, vamos!
Ja.
Okej, men jag köper det. Men av kollegorna där borta då? I vår bransch?
Nej, men alltså, det blir väl någon variant av Mark Stone, Max Pacioretty är väl det uppenbara. För att den original Misfit-kedjan med Marcus och Riley Smith och William Karlsson såg ju ruggigt bra ut igår. Det var en av de bästa... Inte överdriva, men ja, jo. Alltså, jag kommer inte ihåg när jag såg en...
Men har de börjat hitta tillbaka? För de har ju haft det ganska... Ja, det har gått för dem.
Ja, de hade ju ett sinnessjukt klapp-klapp-mål och hade många byten där de alltså, såg så ruggigt bra ut. Alltså. Men
alltså, på klapp-mål... Nu avbryter jag det hela tiden. Ja, förlåt, men jag måste bara säga det på klapp-klapp-mål. Kyllington, Rasmus Andersson, Elias Lindholm. Fick du stå ståpäls när du såg det målet?
Ja, men sånt där mår man så gott av. Alltså. Jag är ju en riktig passningsvurmare och det där är ju det är så härligt. Bättre än Seagulls.
Ja. Nej, det är inte. Ja, men nu, mycket stickspår här och det är väl kanske för att...
Okej, okay, men okej. Okay, alltså, gissning. Han börjar i tredje kedjan med typ Mattias Janmark och Evgenij Dadonov. Om Dadonov är kvar. Jag kan tro att tänka mig att han kan vara som de flyttar för att få plats Michaels capit. För han är alla friska så är de ju ganska mycket över capen. Så någon måste ju bort dem. Och sen att han så småningom får jobba sig upp till toppkedjan. Alternativt att de går all in direkt och sätter honom mellan Stone och Pacioretty. Stone. Mark Stone.
En annan spelare som har bytt omgivning och redan debuterat för sitt lag. Jag tror att han står på en pinne på två matcher när vi spelar in det här. Det är Evander Kane som har signat med Edmonton. Och det är ju en omsusad man i NHL-världen. Och jag undrar, Jonta, tycker du det var rätt av Oilers att satsa på Kane här och signa honom för resten av säsongen?
Hockeymässigt?
Ja, det är ju alltid det man ska diskutera här när man kommer in på Kane. Det hockeymässiga och det utanför. Jag vill väl ha någon slags helhetsintryck från dig.
Så här, det finns ju mycket anklagelser runt Kane. Men de som är av allra allvarligaste art har väl aldrig bekräftats. Så då har vi, där har vi en annan diskussion. Och sen kan man tycka till exempel det här med det förfalskade vaccinationskortet är väl nog illa. Men Jag tyckte det kändes konstigt. Men jag förstår hockeymässigt igen precis vad de behöver. Alltså jag tror att det kommer göra stor skillnad. De får en spelare som kan spela McDavid, som kan göra mål, som kan skapa utrymme. Och de kan framförallt få lite djup nu. För det betyder att de kan spela Ryan Nugent Hopkins som tredje center. Och då plötsligt tar de en otroligt center djup. De har ju haft så dåliga yttrar så att Nugent Hopkins har i princip spelat ytter med antingen McDavid eller Dreisaitl typ hela tiden.
Men Oilers har ju fått en stor dos kritik för det här ändå. Även McDavid, precis innan Kane signade, så var han ju på en presskonferens och pratade om att ja, men han kan hjälpa oss mycket här och tog väl inte in allt för mycket av vad Kane har gjort utanför. Och det, jag vet inte, det kanske han inte ska göra eller inte, men han fick i alla fall kritik för de uttalandena. Och det är väl jämnt och ständigt så i idrottens värld, Jonta, att är man tillräckligt bra, då tittar man mellan fingrarna som general manager eller tränare. För man på något sätt trumfar hela vad man kan göra ute på isen.
Ja, jag tror inte att det finns en chans att det var en Kane hade spelat NHL om han var en fjärde spelare. Så mycket kan vi säga.
Exakt.
Nej, ja, men så enkelt är det. Och ja, jag vet inte. Liksom, det här är en jättesvår fråga. Men liksom, vart drar man gränsen? Hur många andra chanser har man rätt till? Och så vidare och så vidare. Och till vilket mån liksom tummar man på vissa liksom kravbilder i eller i uppförande för prestation. För att jag vet inte, alltså det finns ju också en sån, det, så här, om, det finns ju en gräns återigen när vi pratar om liksom sånt som är olagligt eller liksom rent överjävligt. Men att vara en oskön lagkompis, det kanske man kommer undan med. Jag menar om du är, inte vet jag, vad heter han i Oasis? Ta vilken rockstjärna som helst. Jag tror att de kan vara lite osköna. Men de kommer undan med för att de är så sjukt bra på det de gör. Så det funkar så överallt här i världen. Det får man väl tycka vad man vill om, men så är det ju.
Vad det stör mig nu att jag inte prickar dem som är Oasis.
Det är ju någon av dem. Liam och Noel Gallagher.
Manchester City-supporten.
Ja. Jag vet inte vem av dem som är vem. Men en av dem är väl osköna, en av dem är väl inte det. Eller sånt där. Jag vet inte.
Ja, så långt är jag med också. Det kanske kommer till oss senare avsnittet.
Ja, de heter ju Noel och Liam. Så det är ju någon av dem.
Ja, Gallagher.
Ja, Gallagher. Det sa jag.
Där satt du. Ja. Bra jobbat tillsammans där, partner. Kommer fram till det. Som sagt, det finns du är inne på det moraliska dilemman i hela den här soppan kring Kane. Men det jag undrar här är, Oilers, vilken chans ger de ens att ta sig hela vägen liksom fram mot en conference-final som man kanske gör? Det är väl därför de gör den här satsningen på Kane också, för att de vill stärka upp, kunna först ta sig till slutspel men sen kunna gå långt där.
Ja, men jag tror att Oilers, jag trodde ju på dem ändå inför säsongen, och att det är inte omöjligt. De blir ett bättre lag på isen med Kane, ganska mycket bättre också faktiskt. De är på jakt efter en målvakt, sägs det. Löser de det, så är mycket vunnet, för de har haft riktigt, Koskinen framförallt, Smith har ju skadat säsongen, Koskinen har haft det riktigt jobbigt. Och om de löser det, får in en målvakt, jag ser ingen anledning till varför inte liksom McDavid och Dreisaitl skulle kunna vinna en, två runder åt dem då liksom. Det hänger ju lite grann på, det är klart, var de hamnar. Nu har de ju halkat så mycket i tabellen. Så ramlar de in som ett wildcard och får liksom Colorado i första rundan och potentiellt Vegas i andra, ja då kan det bli riktigt jobbigt. Men håller de sig inom sin division då? Den är inte...
Ja. Men det är för stora hål.
Det är ju Vegas. Ja.
Ja, men det är väl för stora hål där ändå, Jont. Jag tänker visst att de löste upp lite knutar offensivt nu med Kane, men du är inne på det att de har ingen riktig första målvakt av klass, och dessutom på backsidan, vi var inne på det i förra avsnittet, att högersidan där, den skrämmer väl egentligen inget lag i NHL, att de skulle behöva egentligen stärka upp ganska mycket nu innan deadline för att de ska kunna vara ett riktigt hot.
Ja, jag tror inte de kommer nästan i kapp. Det tror jag inte.
Nej.
Det var inte frågan.
Nej, det var inte frågan. Utan om de skulle kunna ta sig till en conference-final med det befintliga laget.
Ja, och det är väl där, där någonstans taket kanske går. Och då säger jag med då asterixen på befintligt att vi tänker att de kommer att värva någon form av målvakt så att de kommer kunna ta sig upp till åtminstone det, men, genomsnitt i ligan i räddningsprocenten och sånt där kanske.
Ett lag som inte kommer ta sig till slutspel, det kan vi lova. Det är väl till och med matematiskt klart kan jag tänka mig. Det är ju Arizona i alla fall. Långt ner i den där tabellen. Och vad finns det egentligen för framtidshopp för Kyoris? Den frågan har man väl ställt sig i flera år nu, Jonta. Och det är ett pågående arenafiasko. Tell me more, för som sagt, jag är inne i en OS-dimma här och har inte hängt med de senaste 2 veckorna.
Tell me more, tell me more. men okej, okay, väldigt kortfattat så här. De har inte kommit överens med kommun, vad man nu motsvarande, om arenadealen de ska flytta ut, och de håller på
att... Är det county man säger där borta, eller?
Ja, precis.
Ja.
Nu ska jag säga, jag har inte exakt alla detaljer här, men kortfattat är att, ser du, inte ens jag, man orkar fan inte, man orkar inte engagera sig för sådana, så illa är det. Men kortfattat, de ska flytta ut, de håller på att ansöka om att få till en ny arena i Tempe som ligger där. Nu var någon som var riktigt hejet här.
Jag tyckte det var så kul när du av anledning skrek att de skulle flytta ut, och jag tänkte bara då på lägg ut! Lägg ut! Ah.
Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut!
De ska flytta ut. Ja, det, är, ja. Det är kontot igen, att de man saknar när man inte hänger på Twitter längre.
Ja, jag håller med. Jag kan ibland gå in på det kontot bara för att sitta och fnissa åt alla deras statusuppdateringar. Men ja. Jetlaggad som sagt. Men jag tyckte det var lite kul i alla fall.
Ja. De kommer och ska flytta till Tempe. Det är inte klart. Men i väntan på det så ska de spela i en universitetsarena som har ungefär 5000 i publikkapacitet. Och det här är ju, som referens är ju, Winnipeg har ju den nu minsta arenan. De har ju ändå en publikkapacitet på 15 000 av växel. Så att det är ju liksom, du är ju nere på mindre än en tredjedel till och med av nuvarande lägsta nivå. Och det här är ju många klubbledare runt om i ligan som har uttalat sig väldigt, väldigt negativt om, anonymt. De får inte uttala sig om det här. Och kallas för pinsamt och så vidare. Och det kan man väl säga är väldigt befogat. Det är ju helt sjukt att liksom ett NHL-lag ska ha en maxkapacitet som är... Jag menar, hur många SHL-lag har under 5000 i maxkapacitet? Har ens nått det?
Kanske att Oskarshamn ligger på 4,5 eller något där omkring. Jag kan inte det på rak arm faktiskt.
Så, och sen dessutom har inte den här grejen... vad heter det... De har inte fått en ny arena bygget klart heller. Så att, ja, nu har jag hört, och det har jag hört förut, men nu att ligan också kanske faktiskt kollar på det här, att okej, löses inte det här, då kanske det till slut är dags att erkänna att loppet är förlorat. Och då skulle de ju hamna i Houston med största sannolikhet.
Okej, vi ska inte hänga kvar allt för länge vid Arizona, men det där sista du pratade om, Jonta, vad är det med Arizona och den marknaden som gör att NHL verkligen inte vill släppa den? Alltså, de kämpar ju med näbbar och klor här för att inte skicka organisationen till en annan stad och plats.
Ja, men det är ju helt enkelt på grund av storleken på marknaden. Alltså, Phoenix-området är ju ett av de största storstadsområdena i USA. Jag vet inte exakt vart på listan det kommer in, men det är högt. Det är typ så här topp 5 eller någonting.
Höftat. Men de har väl ganska kassa publiksiffror och inte så stort support och engagemang runt Coyotes, eller?
Jo, nej, givetvis är det så. Men du frågar ju varför de hänger kvar, och det är ju därför. För att de säger att i den här marknaden finns det en stor, stor potential. Alltså, får vi, det är ju en enkel matte liksom. Alltså, får du en promilla av befolkningen där och bryr sig, så är det ändå ganska många människor.
Men skulle det inte vara bättre att flytta dem till typ Houston?
Jo, det var ju det jag sa.
Alltså, ett drömscenario. Ja, var det du sa?
Ja, det var det. Att det är det de kollar på. Att om det här nu faller igenom, så kommer de, då är det, då blir det nog Houston. Exakt.
Jag ber om ursäkt till alla lyssnare. Och till dig, Jonta.
Nej, det är lugnt. Jag är mest nyfiken på vad du gör. Sitter du typ och scrollar på lägg ut, eller?
Nej, vill du veta vad jag gör? Jag sitter och kollar den exakta tiden för Nils van der Poels pressträff här senare idag.
Ja.
Som jag ska försöka dyka upp på. Det är ju ett av de stora guldhoppen här i Peking. Så jag är något disträ. Men vi hoppas på NHL-lag i Houston då. Och vi får ju inte lämna det här nyhetssvepet. Det är, ja, något oklara nyhetssvepet. För vi var hoppa mellan allt möjligt, känns det som. Utan att nämna Patrik Alvin, som numera är general manager för Vancouver Canucks. Och visst, han uppgraderades som GM i Penguins för ett tag i våras. Och var ju tillfällig GM. Och då blev det rubriker om att han var historisk, etc, etc. Men nu är det på riktigt, Jonte. Han har ju den här positionen permanent nu i Canucks. Och det är ju inte... Alltså, man blir lite stolt som svensk, det ska man säga.
Permanent. Då var han unik. Skämt. GMs är ju inte så långvarig på sina poster alla gånger.
Jaha, okej. Okay, du menar så.
Ja, nej, men det är ju superhäftigt. Alltså, det är svårt att förstå hur stort det är faktiskt. Och framförallt tycker jag, i och med att han har gått den väg han har gått. Alltså, det är nog få nordamerikaner som blir general manager utan att ha en NHL-karriär. Det i sig är ganska anmärkningsvärt. Och att göra det som svensk är otroligt häftigt. Så att verkligen all heder till honom för den resan har gjort och det jobb han har lagt ner för att ta sig dit han är.
Ja, hon riktig gentleman. Vi kan ju faktiskt tipsa om det avsnitt han var med i Hockeypuls här i våras. Gjorde ett väldigt gott intryck, för att säga. Och jag vet inte... Han tar sig tid för alla, verkar det som. Nu vet jag inte hur mycket du har haft med Alvin att göra. Jag har ju gjort några intervjuer och där är poddavsnittet och smsar lite och så. Trots all säkert den här hektiska tiden som han lever i just nu, så tar han sig tid. Och det tycker jag är väldigt, väldigt fint av honom i det här.
Ja, absolut. Jag har samma intryck. Han tar sig tid och är genuint, alltså, en genuint trevlig människa. Liksom. Och det är väl en stor del av att han är där han är. Att han har kunnat bygga sig relationer som är... på riktigt och inte bara nätverkande, utan ja, med riktiga relationer. Mm. Utöver då såklart hockeybiten.
Ja, och vi ska säga att Canucks gör ju ett omtag deluxe här. Och de anställer Emily Cassengay som assisterande GM. Som jag förstått det så är hon inte den första kvinnan på den positionen, utan det var någon på 90-talet också som satt på en sådan post.
Anaheim hade, jag tappar namnet på henne nu, men Anaheim haft en kvinnlig assisterande GM, ja.
Ja, men i alla fall ett stort steg i rätt riktning, och det ska bli väldigt intressant vad hon och Alvin och Rutherford kan göra tillsammans. Och min fråga till dig, om vi ska ta det sportsliga här, Jonta. Ser du Vancouver gå in i en rebuild helt och hållet här? Eller tror du att det är lite vinnarläge för den här ledartrojkan i Canucks?
Jag tror att de tittar långsiktigt. Jag tror det är dels, alltså, bara om man kollar på de värvningar som Rutherford då har gjort. Han har varit ansvarig för de här värvningarna. Om du kollar på Castanguy och Alvin, så är det ju alltså, i de här rollerna ganska oprövade kort. Castanguy kommer ju från agentvärlden, har varit agent. Alvin har varit scout i väldigt många år. Han är ju bara vass GM i ett år, va? Om jag inte, vi blev det bara ett år. Två år.
Ja.
Det här var hans andra år. Så ett och ett halvt, man ska säga. Plus den här korta sessionen och som tillfällig GM. Så att i de här positionerna så är man ju ganska oprövad. Och där tänker man att man kanske vinner nu. Då kanske man går lite mer rutinerat. Men att nu vill de bygga upp någonting från grunden i ledarposition. Och då kanske man tänker så också på isen. Bara, alltså, om man ska tänka lite logiskt.
Verkligen. Sen vill jag säga det också att... Det var väl ett optimalt läge för Alvin att lämna Penguins också. För det är ju känslan att de är på väg ner. Vi vet inte heller vad som händer med Malkin och Letang när vi spelar in det här. De har utgående kontrakt. Och
precis. NHLs fjärde bästa lag, Malkin, var skadad det här året. De är slut.
Nej, inte slut. Men du förstår vad jag menar ändå. Alltså, det är en åldrande spelarstomme där. Och det är kanske inte ett lag som man kommer räkna med för de kommande 5-10 åren i toppen, eller?
Nej, 10 år framåt räknar inte med något, men 5 år, nej, det är det inte.
Alltså, man kan inte räkna med något i NHL-världen över 5 år.
Nej, alltså. Nej, men exakt. Men det är klart att du har rätt i det du säger där. Att de är ju, det beror mycket på vad som händer i sommar. Alltså, Malkin låter ju som att han är beredd att ta lite rabatt för att vara kvar. Letang, båda de har utgående kontrakt. Letang verkar inte lika sugen på det. Så beroende på till vilket pris de kan behålla de två, så kommer det ju att diktera mycket vad de kan göra sen. Brian Russ har utgående kontrakt och sånt där. Men det är klart att i deras fall så handlar det om 1-2 år till. Att egentligen så handlar varje säsong om att förlänga fönstret 1 år till. Det är inte att du säger, nu ska vi bygga en utmanare för de kommande 5 åren. Som Vancouver då kommer att försöka göra.
Ja, och kärnan i det jag liksom försökte uttrycka där var väl att Vancouver känns väl som ett större framtidsprojekt i detta nu än vad Penguins gör.
Ja, helt rätt.
Är det din bild också?
Mycket bra. Observation.
Tack. Men om vi stannar vid på Vancouvers lag här. Elias Pettersson, vi har inte pratat om honom allt för mycket i NHL Puls under säsongen. Han har väl börjat takta igång lite nu efter en väldigt, väldigt tuff höst.
Ja, absolut. Det har gått lite bättre, även om jag inte är uppe i, kan vi inte påstå att han är där vi tror att han ska vara än heller. Så det trendar åt rätt riktning, men fortfarande mer att önska om vi ska vara verklighetsförankrade och inte för positiva i vår analys.
Ska man känna lite oro som svensk här? Att det var en one season wonder eller two season wonder? Och att han inte är på riktigt? Eller är det här liksom bara ett och halvt?
Gröpa ur någon sorts matlådeskål här för ju sista flottresterna.
Hör du det?
Ja, jag tror alla lyssnare hör det också.
Okej. Nej, det är faktiskt en vattenflaska som jag öppnar nu.
Just det. Jag tror så här att...
Halsa alltså, i mig.
Absolut. Det är inte att man bara kan säga att det här är en dipp liksom och skottprocenten är lite låg. Utan det har inte sett bra ut spelmässigt. Det är ganska lång tid. Jobbig vår i fjol också, men det var mycket som jobbade i Vancouver. Och inte fått ut allt i år. Så att det är klart att ser man på allt han har gjort, liksom hur tror han var i Sverige, hur bra han var sina första två säsonger. Det krävs en väldigt, väldigt speciell spelare för att göra det. Men det måste ju hända igen, eller det måste byggas vidare på. Så enkelt är det ju. Det börjar ju bli mer än en vanlig formsvacka bara. Så att, orolig ska jag absolut inte säga, men jag tänker inte heller bara säga att låtsas som ingenting heller.
Nu ska vi in i ett Hart Trophy-träsk. För Jonte har tittat till de hetaste kandidaterna till att ta hem det priset. Och vi ska säga det här ges ju till den mest värdefulla spelaren, inte den bästa nödvändigtvis. Det är ju en viktig distinktion här, Jonte.
Jag vet inte om det är. Jag tycker inte att det är någon avgörande skillnad på det. Tycker du?
Är det inte? Ja, men ibland. Alltså, det finns ju absolut, om jag ska ta ett svenskt exempel eftersom att jag bevakar Hockeyallsvenskan och SHL betydligt mer än vad jag gör NHL. För 2,5 år sedan så fick Samuel Ersson MVP-priset i Hockeyallsvenskan. Och han var i Västerås då. Han var inte den bästa spelaren i Allsvenskan den säsongen. Men han var ju den absolut viktigaste spelaren eftersom att han bar Västerås till en tredje plats. Så jag tycker ändå att det finns en viss skillnad där. Det att priset alltid...
Men alltså, men hur vilka var bättre då?
Den säsongen?
Ja.
Och nu sätter du mig på pottkant där, för nu måste jag ju börja rabbla namn från säsongen 18-19 var det var. Eller 17-18 kanske till och med i Hockeyallsvenskan. Ja, men... Det var väl då Emil Molin var så fantastiskt bra. Nikolaj Meyer gjorde ju typ 65 pinnar för Södertälje. Sebastian Dyk var också i SSK och var riktigt, riktigt bra. AIK hade några spjutspetsar där. Kanske framförallt Fredrik Weigel och Anton Holm. Ja, men det fanns ändå en Tobias Enström i Modo.
Det var 8 spelare som var bättre än den som var mest värdefull. Alltså.
Ja, men så här. I Västerås så fanns det Ersson, han stack verkligen ut. Sen var det ganska långt hopp ner till tvåan på den listan. Medan i typ SSK, Modo och AIK Oskarshamn, lag som var ganska högt upp i tabellen då, om jag inte minns fel. Där var det betydligt jämnare mellan ettan, tvåan, trean, fyran, femman. Så det var svårare att hitta en spelare som okej, den här killen, han körde verkligen bussen hela den här vintern. Medan man tittade på Ersson och såg att oj, upp mot 93-94 i räddningsprocent över hela grundserien. Otroliga siffror. Okej, tvåan på den här listan. Ja, men det var Lukas Zetterberg. Visst, han hade ett jättebra år med mycket mål. Men de kom framförallt i powerplay. Så då var det lättare att liksom identifiera Ersson som MVP:n i hela ligan. Eftersom att han var så extremt kritisk för Västerås det året.
Men varför var han inte bäst? Varför var han inte bäst då?
Jag skulle säga att han var en topp 5-spelare i ligan det året. Men jag skulle inte nödvändigtvis påstå att han var bäst. Det fanns utespelare som var snäppet vassare och då skulle jag väl säga att Meyer kanske var ligans bästa spelare då.
Ja, alltså jag har ju hört det här resonemanget till viss del här borta också. Vissa tänker så och jag tycker personligen att det är helt bakvänt att liksom så här, Alltså, per den definitionen så kan du ju bara rösta på spelare i halvdåliga lag. Vilket ju är helt bakvänt. Att då ska ju inte en spelare i... liksom, då skulle Crosby aldrig kunna vinna Hart Trophy för att Malkin är alltid där liksom. Och kan ersätta honom ganska hyfsat. Så jag köper inte det. Jag tycker att det är ett jättebakvänt sätt att tänka. För mig är värde... Om vi sätter om det till pengar. 100 kronor är alltid 100 kronor.
Jo, absolut.
Exakt. Och den spelare som då är värd 100 kronor är värd mer än alltså den spelaren som är värd 95. Även om spelaren som är värd 95, om resten av hans lag är värd 1000 kronor och när 100 kronor spelaren har ett lag som är värd 10 000 så är han fortfarande värd mer.
Absolut. Jag kommer inte säga emot dig på det här, för jag köper alla dina poäng. Sen tycker jag ändå att det finns något som skiljer det mest värdefulla.
Ja, jag skulle säga att skillnaden för mig är, när du pratar om värde, då är det värdet du har gett ditt lag. Och den bästa spelaren, alltså när du ska prata om bra spelare, så kan de ibland av olika anledningar kanske inte ha tillfört lika mycket värde. De kan till exempel ha spelat få matcher. Jag tycker typ en målvakt som ska vara en sån här diskussion. En målvakt kan vara bäst i ligan i NHL då och spela 40-45 matcher. Typ det året som Lehner var västerna finalist spelade han ju typ 43. Ben Bishop som också var tvåa det året före Lehner spelade också nog på 40.
Men det är svårt att jämföra en sådan keeper mot en spelare som spelar 82 matcher hela grundserien.
Ja, men jag tycker man kan göra det för de spelar ju hela matcherna. Men min poäng är att en målvakt, jag tror inte att de kan tillföra så mycket värde på 40 matcher att de förtjänar ett MVP-pris även om de är ligans bästa målvakt. Och på samma sak kan man väl säga, om du tar Hart Trophy som ett bra exempel. Jag tycker inte att Draisaitl till exempel är en spelare som jag petar lite längre ner för att han får inte chansen att tillföra lika mycket värde som McDavid. McDavid är den som spelar de tuffaste minuterna i Edmonton. Därför så tillför han mer värde. Han producerar det han gör mot bättre motstånd. Och då tillför han mer värde. Även om Draisaitl är kanske en topp tre spelare i ligan, om man ska prata bästa spelare. Så det handlar ju, för mig handlar det i sådana fall mer om rollen du får, inte om resten av laget. Är du med jag tänker? Eller ja. Sitter du och googlar skridskåkaren?
Nej, det blev lite teknik bekymmer där. Så jag hörde inte det sista du sa. Men har inte Draisaitl, eller har inte han en... Det är inte en Hart han har, men han har en Lester B, va?
Han har en Hart.
Han har en Hart till och med.
Mm. Och, ja. Och där, det finns ju en gräns, för han var ju så snuskigt bra. Och de spelar också väldigt mycket tillsammans det året också. Men det är väl där någonstans som, liksom, som skillnaden går. Liksom, att har du fått chansen att tillföra värdet, då har du gjort det. Alltså, det bästa exemplet är om du skulle ta till exempel en back. Säg att du har den bästa backen i ligan, men av någon anledning så spelar du bara den här spelaren 20 minuter per match. Du ska spara honom till slutspelet eller någonting. Eller andra problem med ljumskarna. Då börjar du tangera en nivå där det är så här, och kan du vara den mest värdefulla spelaren i ligan som back och bara spela 20 minuter per match när de bästa backarna i ligan spelar 25-26. Där någonstans börjar vi röra oss. Eller till exempel om du är en spelare som, ja men Malkin är ett bra exempel på en spelare som hade kanske vunnit mer än en Hart Trophy om man hade spelat ett annat lag. Och på grund av att han inte alltid fick de lägen att tillföra värde, för att Crosby ändå var nummer ett, så kanske inte blev så. Men för mig är det så enkelt liksom. Ett värde är ett värde liksom. Det spelar ingen roll hur
bra lag du får det. Nej men, när vi pratar speltid och värde till lag och så. Thomas Chabot är väl den som har mest istid av alla spelare i hela NHL just nu. Och han betyder ju väldigt mycket för Ottawa. Skulle man inte kunna, nu säger jag inte att jag kanske tycker det här, men man skulle väl kunna påstå att han har en större inverkan på Senators än vad Crosby har för Pittsburgh.
Ja, det kan man säga. Men det är ju därför jag resonerar
att
inte så.
Att han därför är mer värdefull då?
Ja, det beror på hur man resonerar. Alltså återigen, då är vi tillbaka i samma sak. Att du kan ju bara vara en MVP i dåliga lag då. Och det för mig är det ett otroligt bakvänt sätt att tänka. Alltså återigen,
fast kan du det? Alltså, om du tar till exempel Edmonton till en första plats i grundserien. Ett Edmonton som på pappret ser sådär ut förutom några extremt stora spetsar då, i form av McDavid, Draisaitl och allt vad de heter. Jag menar...
Ja, absolut. Du... Då ska du ju vinna. Det är klart du ska vinna en MVP då, men då har du ju gjort väldigt bra saker med ett ganska dåligt lag.
Exakt.
Men det är ju ingen som... Ja, det händer ju inte. De har världens två bästa, kanske världens två bästa forward, så de har fortfarande problem med att gå till slutspel. Så det där händer inte.
Nej, men det är det jag menar. Kan då, ja, det har han ju bevisligen gjort, men att McDavid får Hart om Edmonton inte tar sig till slutspel, är inte det lite bakvänt då? Att han inte
absolut
lyckas ta
inte.
Dem dit?
Då kan jag, då säger jag så här. Ja, men säg, återigen, vi tar pengarna för att återigen, värde, om man omsätter till pengar blir mycket tydligare. Om du är fångad på fortet och du ska samla guldmynt och Connor McDavid samlar ihop flest guldmynt av alla på fortet, men att hans lag är super och bara får ihop tre mynt till tillsammans, så har han fortfarande tillfört mest värde även om de förlorar då och inte når målet. Absolut. Som i det här fallet till slutspel.
Men jag går bara till mig själv, typ, nu spelar jag inte det var ju rätt många år sedan, men jag byggde fantasy Premier League-lag. Då tog jag ju kanske inte den dyraste och bästa spelaren i Premier League, för att jag insåg att okej, går jag ner ett snäpp, då kan jag få 2 10-miljoner spelare och sen bygga ett starkare lag totalt sett än att kanske gå på Mohamed Salah som kostar 12,5 miljon.
Absolut, men nu pratar du om hur du ska bygga ett bra lag, inte om vilken spelare som är mest värdefull.
Nej, jag förstår att det är två skilda diskussioner, men i min värld så finns det ändå en viss skillnad mellan mest värdefull och bäst i ligan. Men
ja, det gör det. Men skillnaden är precis som jag säger, att jag tycker att om kvalifikationen är liksom hur stor eller hur vida nummer ett att spelaren ska gå till slutspel och sen nummer två hur laget hade klarat sig att ta sig slutspel utan honom, vilket många verkar resonera ibland, är det så här, ja, nej, du kan bara rösta på spelare ur 10 lag i ligan typ. Men min poäng är så här, att det är klart att det spelar roll. Det är klart att jag tittar på den kollektiva framgången. Man tittar på, alltså väger in lite vad man har för känsla kring X-faktorer. Alltså har den här spelaren varit en bra ledare som har hjälpt laget som helhet att höja sig? För vi pratar om så pass, det är klart att när du är så pass bra som de här spelarna är, om du är Crosby eller McDavid, hur du är påverkar resten av laget. Alltså så, det tror jag, det är jag övertygad om. Så det är klart att det finns lite mjuka värden och lite så här vinnargrejen. Och jag kommer ju absolut att man lutar ju mot spelare som går till slutspel. Det är ju målet. Men jag tycker att det är lika stort värde att, det är ju nästan, om man kan vända på så här, det är ju större värde egentligen att vara en skitbra spelare i ett jättebra lag. Alltså Kucherov tillför mer värde till Tampa än vad McDavid gör till Edmonton. Egentligen, för att vadå, de tog sig till slutspel tack vare McDavid, så åkte de ut i första runda mot Winnipeg. Tampa vinner Stanley Cup med Kucherov. Vad är mest värdefullt? Åker ut i första rundan eller vinner Stanley Cup?
Så att, jo, men det, där kan man ju också tänka att hade man bytt plats på dem, McDavid i Tampa, så hade han ju...
Exakt min poäng. Det är därför det är så otroligt bakvänt att väga in lagets prestation. Man tittar bara på, det är ett individuellt pris. Vad tillför den individuella spelaren för värde? Och det är klart att beroende på hur laget ser ut, så kan en spelare få möjlighet att tillföra större värde. Och här har du Edmonton ett bra exempel. McDavid och Dreisaitl spelar 22-23 minuter per match som forwards. De får chanser att tillföra enormt mycket värde på ett sätt som till exempel en Tampa-spelare inte får. För att de kommer inte spela Kucherov så mycket, även fast han skulle kunna gjort det. För att de har så pass brett lag och så de behöver inte det. Och där kan du säga att i slutändan kommer ju kanske McDavid tillföra mer värde för att han har fått mer tid att göra det. Till exempel.
Och jag sitter inte här och säger att McDavid och Ovechkin, Crosby, att de inte förtjänade att få Hart Trophy. Det är klart de gjorde det. Och lite rollen som programledare så handlar det om att skapa diskussion här. Och det kanske inte
är
alltid
men bra,
så
bra, att... bra frågor.
Nej, ja, men jag vill säga det, Jonte, att jag motsätter mig inte någonting här. Det du säger, jag håller med om allting. Och jag tyckte att det här skapade faktiskt ganska bra diskussionsämne kring Hart Trophy.
Men grejen är att jag vet att du gör det och spelar djävulens advokat.
Exakt.
En term som lever kvar faktiskt.
Jag vill provocera dig lite grann ibland.
Ja, men det är bra. Men grejen är att den här diskussionen har haft med så många människor. Och jag tycker att det är så många som tänker så bakvänt kring det här. Faktiskt.
Men då vill jag ha kandidaterna. Vilka som är längst fram i det här racet för att ta hem Hart Trophy?
Ja. Till sist och slut så... Jag tror att jag landar i McDavid faktiskt. Jag gör det. De är med i racet. Det är egentligen bara...
Vad sa du att det hette när... Det här är inte
pleonas.
Till sist och slut.
Till sist och slut. Ja, det kanske det är.
kvalare in kanske.
Aj. Ja, det är det. Ja, det, men det är klart, man kan bara se till slut. Kan man säga.
Leverera dina namn.
Ja, men alltså, han är ligans bästa offensiva spelare. Han har jättebra underliga siffror. Underskattad statistik med honom tycker jag är att han toppar ju ligan i utvisnings plus minus. Alltså, han har plus 18 utvisningar. Han har tagit 6 och fått med sig 24. Om man jämför med exempel Dreisaitl som är plus 5 där. Om man ska ställa de två mot varandra så tycker jag en avgörande skillnad. Det är faktiskt en väldigt underskattad statistik tycker jag. Om man ser till hur många faktiska mål de här utvecklingarna faktiskt kommer att leda till. Det vet man ju enligt statistiken. Men inte vet jag. Jag känner lite så här. Det är den här generationens bästa spelare i sin absoluta prime. Varför krångla till det?
McNavid.
Mm. Så jag landar nog att han är etta just nu. Men vi har några spelare som har otroliga säsonger. Alexander Ovechkin såklart. Han är väl trea i målligan nu, femma i poängligan. Har jättebra resultat i 5-5 på ett bättre underliggande siffra han haft på 6 år tror jag.
Men är det inte dags för Jonathan Huber då att ta det där nu?
Nu, jag kommer ju komma dit här nu. Men,
jaha, förlåt.
men om vi tar Ovechkin då så har ju också med honom då faktumet att Bäckström har varit borta så pass mycket. Och sånt väger man in också, gör jag i alla fall.
Absolut.
Det är klart att kliver du framförallt, om vi då pratar om värdet, kliver du fram och tillför värdet när du tillför det spelar roll. Och att göra till exempel när Bäckström då är borta, han var ju fantastiskt bra när Bäckström var skadad, tycker jag står ut lite. Så han är med där. Han gör ju ganska bra liksom arbetsmässigt. Han kommer aldrig vara en Selke Trophy-vinnare liksom, men han är med. Huber då är med. Jag skulle absolut inte säga att det är dags för honom, för han har inte varit i den här diskussionen tidigare. Utan snarare att det...
Ja, men jag tänkte sett till vad han har presterat den här säsongen.
Ja, det kan man säga. Han är nog i topp 3 för mig. Han är väl... Ja, samma där. Han är uppe i toppen av poängligan. Man ska inte säga exakta siffror och positioner nu, för det spelas matcher medan vi spelar in och hej och. Men har en chans att sluta toppen av poängligan och driver sin egen kedja i Florida. Det som talar lite emot honom är väl att han har en liten gräddroll kanske, i och med att Barkov tar många av de tuffa minuterna, de spelar inte tillsammans. Och annars kan man ju vända på sig just det faktum att han ju spelar utan Barkov och gör allt det här med, jag menar, Anthony Duclair och Sam Bennett är ju två spelare som de egentligen har, alltså, som haft karriär som varit på väg ut för och fått jättelyft att spela med honom. Och sen tycker jag med Huber då, tycker jag också att det finns en X-faktor, att jag har sett Florida ganska mycket den här säsongen och han kan liksom ta över matcher. Alltså det här är en sån här fluffig grej. Men ibland ser man på dem och man säger att nu tar han över. Nu kopplar han på. Han ska bara vinna den här matchen nu. Och sen liksom gör han 3 assist. Och han är ju, för mig, jag är ju svag för playmaker, så han är ju en otroligt, otroligt mysig passningsläggare.
Ja, såsig. Men jag vill bryta in där lite när du nämnde Anthony Duclair. Undrar om inte han håller på att bygga upp ett av de bästa highlights-paketen av alla NHL-spelare. Jag tycker han är enormt spektakulär faktiskt. Och gör mycket snygga mål.
Ja, alltså Duclair, han är ju en bra spelare. Han var ju en all-star också. Alltså, jag ska inte säga att han...
Alltså, totalt... Duclair är en av de bästa spelarna i ligan, men han är ju så avig och svår att ta tag i. Och han lurar ju ner målvakterna gång på gång när han kommer i frilägen också. Så att jag tycker att han har... Jag vet, han har ju en sån här X-faktor, den pratar vi ganska ofta om. Jag tycker att Duclair sitter inne på den.
Ja, men håller jag med om. Han har ju liksom, men han var ju en all-star med 8, han var jättebra när han kom fram i Arizona. Sen hade han ju lite motigt där ett tag med Columbus och så vidare och studsade runt lite. Men han har ju hittat rätt och verkar funka jättebra i Florida, trivs bra där. Återigen, spela med en spelare som, när man är en spelare som Duclair, en målskytt, och får spela med ligans kanske bästa playmaker, i alla fall en topp 3 playmaker i ligan. Ja, då kan roliga saker hända liksom. Men jag håller med dig. Det är en bra spaning.
Ja, men han är ju inte en hard kandidat såklart. Du har 3 stycken på listan nu.
Ja, efter det här blir det lite svårare. Men om vi ska rabbla lite namn. Så är ju Dreisaitl där såklart. Han skulle ju faktiskt till och med kunna vinna poängligan nu. Han och McDavid är väl i topp i poäng per match. Och innan deras match ikväll så var han före McDavid. Jag har inte koll exakt på hur det blev där. Men han är där. Auston Matthews Samma sak, kommer kanske vinna målligan, jättebra underliggande siffror. Matthews, det är väl, där är väl snarare, om vi ska prata liksom ögontestgrejen. Alltså min känsla med Matthews är att jag känner aldrig riktigt att han ser så dominant ut. Hans siffror ser ibland bättre ut än vad han är. Och då, jag menar, det är inte att säga att han inte ser bra ut. Han är, hans siffror, de som gillar, som är väldigt analytiskt eller analytics-lagda, brukar ofta hålla honom ännu högre än de, alltså, som pratar om honom som världens näst bästa spelare.
Mm. Nu har du bara nämnt forwards. Skulle man kunna göra ett case för typ Victor Hedman i Tampa eller Chris Letang i Pittsburgh? För att du sa ju det till att man väver ju in såklart hur skadesituationen på andra nyckelspelare har sett ut. Och Penguins har ju haft det tufft. Vi pratade om Malkin, men även Crosby har spelat den här säsongen. Det är skada, men inte ens varit med i många matcher också. Så att han har ju varit en bärande kraft för dem under hela vintern.
Absolut, jag tror att det här är ett år då vi kanske får se både målvakt och backar i topp femman. Om vi börjar med backarna då, så håller jag med. Letang, det är en bra spaning av de anledningar du säger. Viktor håller med om, och där återigen när du väger in värdet och sånt där, han klev ju fram och var väldigt tongivande när Kutcher och Point var borta. Och ja, har ju spelat väldigt mycket den här säsongen också. Så att han är uppe där. Han kan ju vinna Norris Trophy den här säsongen. Jag tror att han är ett eller två just nu. Eller han är det, garanterat. Och den andra spelaren som är med där kan man ju också nämna. Alltså Cale Makar är väl den bästa spelaren den här säsongen i det bästa laget. Totalt sett är McKinnon bättre, men Makar har ju varit sjuk den här säsongen. Så att han kan man väl kanske också nämna. Så missar några matcher och sånt där. Men just där har vi en poäng att det finns kanske, om vi ska snurra in oss i den här svåra värdediskussionen, så kanske Victor har tillfört mer värde, även om Makar kanske har varit bättre. Men nu säger jag inte att Makar har varit bättre. Den där är jättesvår. Jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt tight med Norris år. Jag tror faktiskt att Victor, jag skulle nog sett till vad han gjort faktiskt, honom lite högre, men Makar är ju en sinnessjukt bra spelare. Och Letang,
absolut. Fox där då?
Ja, Fox är med. Han kan, jag tror inte att han skulle kunna bli trea, men här och nu skulle Norris avgöras imorgon, så tror jag att Victor och Makar skulle vara de topp två spelarna med god marginal. Men jag håller med om Letang där också. Det är en bra spaning just med tanke på den svåra säsongen de har haft.
Då skulle man kunna prata om Roman Josi också.
Ja, det skulle man, men det, fast ändå inte. För att han är inte,
alltså jag förstår att det är ett långskott, men ja, han har ju ändå
han
har varit bra i ett Predator som har gått bättre än väntat.
Ja, men han är inte deras bästa spelare. Så att det går ju liksom inte.
Men det är kanske en topp 10-kandidat om man...
Nej.
Nej, inte ens det. Topp 20, topp 25.
Han kanske blir topp 5 i Norris, det kan han bli. Men deras MVP är ju såklart Jussi Saros, som har varit sjukt bra i mål.
Mm.
Och där säger jag med all respekt för Josi. Han är som sagt, han har varit en topp 5-back, men Saros kanske har varit en topp 3-målvakt med till exempel Vasilievski eller Gibson. Men den som jag skulle ha som en hard kandidat först och främst, det är ju Shishorkin i Rangers. Där kan du snacka om som bär ett lag och som har varit, han är ju ligans bästa målvakt, alltså den här säsongen. Så okay. jag skulle nog landa så här.
Ja, det var det jag tänkte fråga om här. Jag vill ha liksom en inbördes ranking.
Jag vill nämna Brad Marchand också. Jag gillar
honom. Vi med honom. Ja. Ja.
Jag vill bara nämna honom, för jag tycker att han är en spelare som förtjänar att nämnas här. Alltså, om vi pratar om värde återigen, liksom, han kan spela alla situationer, offensivt och defensivt. Otrolig liksom X-faktor med sin jobbighet, är, tycker jag, numera den givna motorn i deras superkedja där, den stora playmakern, och har ju liksom fantastiska siffror både underliggande och ren poängproduktion, så han förtjänar också att nämnas här. Men jag hade nog landat McDavid, Huberdeau, Ovechkin, Shesterkin, ja, kanske säger Victor då som femma.
Kul! Där har vi Jontas topp 5-lista. Den kommer ju säkert förändras en del här framåt grundseriens slut också. Vi ska säga det också. Vi måste, innan vi avrundar den här delen helt och hållet, Jonta, för alla lyssnare. Det är journalisternas pris det här. Det är de som röstar, eller hur?
Precis. Och sen finns det också då Ted Lindsay Award som spelarna själva röstar på. De går till den bästa spelaren. Och där står ju också bästa spelaren, eller most outstanding. Så där är det mindre av den här jobbiga diskussionen. Och det, men sådana här priser, det är samma med Selke, eller vad säger jag, Norris Trophy ska gå till The Defenseman Who Showcased the Most All-Around Ability. Vilket ju ingen röstar på. Man röstar på den bästa backen. Vilket man borde göra. Men så jag tycker man ska inte fastna för mycket i liksom det där heller. Ja, sidospår. Mm.
Yes, då är vi framme vid det sista momentet. Det är testet och förra veckan så var det Jontas tur att sitta på både manus för det och även facit. Även den här gången, Jonta. För jag har inte hunnit förbereda någonting nu när jag är i Peking och bevakar allt möjligt på OS. Som ni har förstått under det här avsnittet så är det inte bara ishockey som jag basar över nu för tiden. Utan det är skridskor och freestyle och det ska faktiskt bli kul att åka upp till bergen. För nu verkar det som det att jag kanske kommer få se antingen skidorna i helgen eller när Sandra Näslund tävlar. Hon har ju revansch att utkräva sedan 2018 när hon inte tog medalj. Så, förresten, på tal om det, jag pratade med Peter häromdagen och gjorde några vinklar inför OS. Han ska ju sitta som expert för Discovery. Vet du vem han hoppades allra mest på? Skulle komma hem med en guldmedalj runt halsen efter att OS är färdigspelat.
Nej.
Som han hejade lite extra på. Han är ju från Ångermanland.
Nej.
Okej. Ja, jag har redan nämnt henne. Sandra Näslund. Och det skulle vara kul om hon vann den här gången. Det var fruktansvärda bilder 2018. Jaja, testet Jonta. Ditt race.
Jajamän, har du papper och penna?
Nej, det har jag inte. Jag har inte med det. Men jag ger mig 2-6 så ska jag hämta. Jag tror att det finns utanför mitt rum. Okej, papper och penna har jag.
Då kör vi samma upplägg som senast.
Ja, för ni kommer att lyssna. Det är 90 sekunder jag har på mig och knäcker det här.
Japp, och jag tycker ju, jag gör min egen tolkning. Så du har som 90 sekunder på dig att skriva ner de 8 namn jag söker än en gång.
Mm-hmm.
Och vid de här 90 sekunderna slut så måste du lägga ner pennan och då får du läsa upp de 8 namnen. Det får inte vara fler än 8. Det är det som är det enda kriteriet här. Så du kan inte mata, utan du får tänka ordentligt de här 90 sekunderna och se till att skriva ner dem innan tiden är slut. Och sen går vi igenom dem i lugn och ro när du har när tiden är slut.
Köper upplägget.
Mm. Då kommer frågan här då.
Mm, och du säger till när tiden börjar, så alla vet det också. För det kanske är några som sitter hemma och vill tävla mot mig.
Okej, okay. Jag söker 8 namn idag, Adam, och lyssnarna. Och du ska få en kort läsning här. Lucas Raymond har gjort en jättesuccé den här säsongen, får man väl säga. Och det ska inte förvåna oss någonting, för man kan ju säga att det finns goda bevis på att han är en av de absolut mest talangfulla spelarna svensk hockey någonsin har fått fram. Kanske en av de 10 största talangerna någonsin. Och varför säger jag det här? Jo, det är för att Lucas gick ju 4 i draften sitt år, och han är en av bara 9 svenskar som har gått 4 eller högre i en NHL-draft. Jag vill ha namnet på de andra 8. Varsågod.
Räknas 4:an in?
Ja.
Alltså, är det 1:an, 2:an, 3:an, 4:an i draften?
Ja.
Okej. Okay. Ja,
4 eller högre. Lukas okay, är med i sällskapet. Ja,
ja okej. Okay. Säg till när jag kör.
Jag har sagt kör. Det rullar. Vi är uppe på 1 minut.
Alltså jag har 8 namn nu. Jag funderar på att nöja mig med de här. Det är ett som jag inte riktigt är säker på. Jag funderar på chansa där.
Ja, du får en 10 bonussekunder för att jag babblade. Jag startade direkt efter du frågade. Så nu är det 5 kvar här, bestämde.
Nej, jag nöjer mig här. Jag nöjer mig här.
Då stoppar vi på 1:38. Varsågod och läsa. Vilka 8 var det?
Okej. Okay. Mats Sundin.
Ja.
Rasmus Dahlin.
Ja.
Gabriel Landeskog.
Ja.
Viktor Hedman.
Ja.
Daniel Sedin.
Ja.
Henrik Sedin.
Ja.
Peter Forsberg.
Nej.
Var inte han fyra för Flyers?
Nej. Sexa vill jag säga att han var. Jag kan dubbelkolla
här också. Jag har facit här. Okej.
Ja, det var.
Jag fick för mig att han var fyra. Så att jag trodde att jag var säker på honom. Den jag funderade mest på här, som kom in sist, det var Elias Pettersson. För jag vill minnas att han var fyra, men han kan ha varit sjua också. Det var det jag satt och funderade på.
Skrev du honom?
Ja, jag skrev honom.
Femma.
Nej.
Men jag hade också gissat på sjua. Det kändes faktiskt konstigt.
jag var
säker på att han var sjua, men det står ju på NHL.com att han var femma. Då får vi tro på det.
Ja.
Ja, du har missat två stycken här alltså.
Jag har sex av åtta hittills.
Jag skulle säga att de här, det var de två svåraste du missade.
Mm.
Du missade faktiskt de andra två utöver Lukas som har gått fyra. Så du tog alltså alla som har varit topp tre.
Okej.
Okay. Ska jag ge dig några ledtrådar här? Vill du bara ha namnen?
Nej, men det kan väl vara kul för både mig och lyssnarna att få ledtråd så kanske vi knäcker allihopa.
Okej. Jag söker... vi börjar med den av de här två som är lättare. Och det här är ju definitivt en av de största talangerna i svensk hockey. En spelare som...
Alltså, vad är det här?
jag vet inte, alltså, alla ledtrådar kommer på känns så sjukt lätta.
Men säg dem bara då.
Han har vunnit en Stanley Cup med en fraktur i typ... Någonstans i kroppen. Handen tror jag var. Fingret tror jag
var. Han har vunnit en Stanley Cup. Ja, det är många som har gjort det.
Ja, men jag vill säga att han har en fraktur i fingret. Det här är inte så länge sedan.
Ja, men Erik Karlsson?
Nej, han har inte vunnit Stanley Cup.
Nej, han har inte vunnit Stanley Cup. Snackar jag om det? Nu är jag ute på väldigt här. Och...
Nu kommer jag att snurra in där.
Jag har redan drunknat. Nej, men jag tar inte de här två. Tillräckligt snabbt.
Du kan få draftåret då.
Ja, okej, men det kan vara kul.
2006 gick den här väldigt talangfulla centern 4-1 draften och gick sedan vidare till att vinna Stanley Cup med fraktur i handen.
Men vänta här nu, 2006, då snackar vi ja, Niklas Bäckström.
Jajamän.
Såklart.
Och sen har vi den riktiga...
irriterande.
Sen har vi den lura här då. Och det här är ju en spelare som blev en bra NHL-spelare. Men med all respekt för hans karriär så är han ju inte på nivå med de andra i det här sällskapet. Det är, en
back, är det Bågen?
Nej, det är det inte. Det är en back vi söker. Alltså, tredje högst draftade svenska backen någonsin.
Jaha. Kan det vara Niklas Kronvall?
Nej.
Nej. Det är ju inte John Klingberg eller något sånt där. Han gick ju senare. Han gick inte ens i första, va? Eller kanske han gjorde.
Nej, han var en smygboll.
Ja. Vad är det för draftår?
2011.
Okej, så då snackar vi 90... Ja, men vänta. Är det David Rundblad?
Nej. David gick... det kommer jag inte ihåg heller, men... Typ 15 eller något sånt där, ska jag säga att han var...
Ja. Men han var ju väldigt högt upp där och när han hade sina fantastiska år med Skellefteå.
17 gick han.
Okej, okay, så han var ju första rundan i alla fall.
Ja,
precis. Men det är ju de där årgångarna, 92, 93.
Det är en 92. Helt rätt.
Det är en 92. Mm.
Har inte vunnit Stanley Cup.
Har inte vunnit Stanley Cup, okej.
Okay. Har inte vunnit SM-guld heller, men det skulle man kanske kunna tro. Kan du få som en liten...
Oj, 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 nu snurrar det här. Nej, jag kom inte fram till någonting.
Den som spelar som jag tror att, inte många, men några skulle kunna tänka, men var inte han med när de vann? Något av åren.
Är det en Skellefteå-spelare?
Ja, det är.
På den tiden. Ja, men Adam Larsson.
Jajamän.
Ja, ah, just det. Jag fick för mig att han var 91. Men han är 92 alltså.
Mm.
Bevisligen, eftersom du sa det. Okej, men jag ska... Alltså Adam Larsson... Niklas Bäckström är jag besviken på att jag inte tog. Jag låste in mig alldeles för snabbt på Foppa att han gick topp 4. Men Adam Larsson... jag hade inte tagit den överhuvudtaget även om jag fick 10 minuters betänketid.
Nej, den är ju den luriga. Den ska jag gissa att det var... Den som minst folk där hemma i stugorna tog också.
Ja. Eller färskt, för att ta ett favoritord.
Ja, det får stå för dig.
Ja, det gör det. Ja, men tack Jonta att du löste testet även den här gången. 6 av 8 prickade jag. Det får väl anses som godkänt, säger jag som programledare här, trots att det var du som satt med facit.
Ja, men godkänt är det. Men jag hade nog velat haft... Du hade behövt tagit... Jag tyckte ju Beckes Adam var lurigast. Beckes glömmer man bort om någon anledning. Jag vet inte varför.
Nej, konstigt.
Men det är nog för att han gick 4. Det är en konstig position att gå.
Mm.
Topp 3 sätter sig lättare på...
Ja. Godkänt men inte bra, så kan vi väl säga.
Ja.
Som allt annat jag gör i livet. ja, men vi tackar för oss. Det roliga här, Jonta, är att vi bollade upp för det här för lyssnarna i förra avsnittet. Vi vågade ju inte lova någonting. Vi sa att ja, men du kommer vara med fler gånger under säsongen här. Men som det ser ut just nu så kommer du gästspela en gång i veckan.
Ja, lyckas vi den här veckan när vi är i Kina och Las Vegas under brinnande OS och All-Star-helg, för det är jämförbara event, då lyckas vi alltid.
Ja. Jag börjar bli sen till den buss som jag ska ta till presscentret. Det tar ju tid att resa på ett OS. De som lyssnar som har varit på ett OS vet det. Jag vet inte hur många ni är som...
Ja, jag ska gå och lägga mig också, för de som lyssnar som har varit i Vegas, vilket nog är lika fler, vet att man lätt blir trött här.
Ja. Vad är klockan hos dig? Den är 12.22 dagtid här.
20.22.
Ja, det var inte så farligt.
Jag har tittat, det här är en detalj här, jag har tittat på, nej, ingen får veta vad jag tittar på. Du måste till bussen. Hej då.
Okej, okay. Kanske en cliffhanger till nästa avsnitt, och jag blir väldigt nyfiken på vad du tittar på.
Okay.
Jag är det barnförbjudet?
Nej, på skärmen så hade jag en intervju uppe som gjorde med Joel Lundqvist under Henke helgen. Så jag har tittat på Joel i liksom en och en halv timme nu, bara den här frysta bilden av honom. Men så
jag trodde det var någon sån här strongman-tävling eller något som du satt och tittade på.
Joel är ganska stark, så att, inte helt långt ifrån.
Absolut. Ser ut så bra benstomme.
Ja,
men tack Jonta för det här avsnittet. Adam.johansson@expressen.se om ni som lyssnar vill ställa frågor till NHL Neston här, som jag har med mig varje avsnitt av NHL Puls. Vi trummar på. Vi har också OS Puls med Johanna Dahlén flera gånger i veckan under februari månad. Jonta är tillbaka. Vi kan inte lova någonting, men någon gång nästa vecka så kommer han dyka upp igen. Så kan vi säga.
I podd. Och en studio. Missa inte. Alltid.
Ja, just det. Här igen. Ja, vi klämmer in lite reklam också för Viaplays NHL Studio helgen. Vilken match är ni fokar på?
Inte den här helgen, det är ju All-Star helgen. Men nästa helg.
Ja, just det. All-Star helg nu. Följ det på Viaplay.
Nästa helg, då ska jag kommer göra. Ja. Hej, nu rundar vi av. Nu är det nog. Nu är det, hej.
Tack för oss. Hej.
Tack och hej. Tack och hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.